Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Men det är ju det som jag tycker är det coola valet. Att jag kan välja att alltid vara bland de bästa. Eller så tar jag risken att kanske ibland vinna, men kanske även ibland hamna sist. Och då väljer jag alltid så här hellre konsekvent där uppe i toppen varje år.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 284 och det är ett samarbete tillsammans med fondroboten Lysa. Och idag intervjuar vi ju då Patrik Adamsson som är då medgrundare till då fondroboten Lysa. Och det lite roliga insåg jag när jag och Patrik pratade om det här för de växte att det är över 2 år sedan de var med sist och pratade. Och jag tänker eftersom vi ändå är liksom så här stora fans av Lysa, vi brukar ju rekommendera dem som liksom bassparandet oavsett om man är ny eller nybörjare, så är det lite kul att men faktiskt prata med Lysa istället för att prata om Lysa, tänker jag. Så att vi har ju fått in super mycket frågor till dagens avsnitt, så att det blir faktiskt 2 avsnitt idag. Ni kommer få så här liten julbonus att få ett avsnitt, så vi har det här där vi pratar lite allmänt om Lysa. Det är till och med lite roligt för att vi har ju lite frågor och sen upplever jag nästan att Patrik svarar fel.
Som måste du svara rätt.
Nej, men,
nej,
det
men ni har ju olika svar till samma fråga, kan
ja,
man säga.
För att i och med att jag har pratat om Lisa så länge, så har jag ju liksom vissa svar som jag brukar säga när folk frågar mig så här, hur ska jag investera, eller varför ska jag välja Lisa, eller varför ska jag göra så här. Då brukar jag svara på ett visst sätt, och då kändes det så roligt och lite konstigt att ha Patrik här som svarar på ett annat sätt. Så att ja, men det blir lite roligt. Så att detta första avsnittet som du lyssnar på nu, det är lite mer allmänt, det är lite mer generellt. Vi pratar liksom de stora penseldragen, vi pratar mycket metaforer. Idag faktiskt, vi pratade mycket om den här, vad heter det, Tour de France-metaforen om att Lisa kommer ju aldrig få någon ledartröja, men kommer alltid hamna i toppen över tid i alla fall. Och lite sådant. Mm. Och sen tänker jag att nästa avsnitt blir i princip bara frågor och svar. Så här kommer Lisa då...
Bonusavsnittet.
Ja, bonusavsnittet. Mm. Kommer Lisa ha liksom introducera guld? Kommer man kunna ha hävstång? Patrik kommer prata om lite nyheter som de har tänkt släppa och som jag tror kommer bli bra. Och lite sådant. Så att jag tänker att vi behöver inte göra det längre än så här. Utan idag blir det Lisa. Nästa vecka kommer vi prata lite mer Ekstrand. Och sen är vi inne i januari 2022. Och då blir det precis de vanliga avsnitten. Bästa fonderna, ombalansering. Hur kan man tänka inför 2022? Och så vidare. Så att jag hoppas att vi ses ut.
Varmt välkommen tillbaka, Patrik Adamsson. Du är ju vd och medgrundare till fondroboten Lysa. Och du har en spännande bakgrund från finansbranschen, från där du varit i London, jobbat på Merrill Lynch, du har jobbat med private equity. Mm. Sen kom du hem till Stockholm, jobbade för Nordstjärnan, och sen blev det Lysa där för ett par år sedan och varit det sedan dess. Och sen har du också varit med här i podden avsnitt 46
ja.
Och 125, nästan 2 år sedan. Så att varmt välkommen tillbaka.
Tack så mycket. Jättekul att vara här igen.
Ja. Vill du lägga till någonting i presentationen?
Nej, jag tycker den var bra.
När var det ni började? 2017 med Lisa?
2017 så gick vi live med tjänsten.
Ja.
I april 2017, kommer jag ihåg. Så fick jag min dotter där i maj 2017. Så att det var en hektisk tid.
Ja men precis. Ja. Det är så att tenderar att liksom klumpa sig.
Ja.
Men jag tänker ju så här. Alltså jag tror inte att det är någon som kan ha missat att vi är stora fans av er tjänst. Vi har mycket pengar hos er och vi har liksom typ samarbetat sedan ni öppnade dörren. Och det var ju sig först när jag hade hämtat mig från liksom mitt ego hade hämtat sig. För att vi var ju så här, i 10 år hade vi bloggat, så här kan du göra fondportföljer, index och så här matchar du forskningen. Och sen kom ni så bara, ja men här gör vi detta automatiskt, vi gör det billigare, vi gör det bättre och vi gör det enkelt. Och jag var bara så här, fuck you. men sen insåg jag så här, okej, men jag förvaltar ju inte andras pengar, vi är inte konkret, och mitt mål är ju att folk ska få ett bättre sparande, och ni är liksom enligt mig det bästa alternativet. Så att jag tycker att Lysa är bra är inget konstigt, men om du skulle ta så här, varför tycker du Lysa är bra?
Det är jätteroligt att höra. Jag skulle säga så här att Lysa skapades ju också för att svara på problem som vi hade, vi som grundade Lysa. Och det hade att göra mycket med att vi tyckte att finansbranschen var lite för dålig på att skapa enkla och billiga produkter.
Mm.
Och då började man fundera på, varför är det på detta sättet? Varför är det inte lätt att spara rätt, som är vår ledstjärna som vi alltid vill uppnå? Och det kom ner till så enkla saker som incitament, helt enkelt.
Mm.
På grund av historiska skäl, hur bankverksamhet, hur försäkringsbolag har utvecklats, så är det rätt svårt för bankerna att både ta hänsyn till aktieägarvärde och till kundvärde. Mm. Man vill säga lite dyrare tjänster istället för billiga, som kanske är de som är rätt och bra för kunden.
Mm.
Och då så funderar vi, hur kan vi göra att skapa en tjänst som har bara kundens bästa för ögonen, som är extremt kundfokuserad, där vi får lika mycket betalt oavsett vad kunden väljer eller vad vi rekommenderar till kunden, och att det blir en så låg avgift som möjligt, helt enkelt. Och det var ledstjärnan för att komma igång. Så det handlar mycket om, hur kan man ändra om incitamenten i finansbranschen?
Mm. Precis, för det har ju du sagt många gånger, att liksom problemet är så här, svårt att liksom så här lägga dina ord i din mun, men jag tror du brukar säga så här, att Så länge en rådgivare eller en bank eller en säljare får olika betalt, om du väljer A eller B, så kommer den rådgivningen aldrig vara objektiv.
Så är det, och man kan, det finns ett bra citat av Warren Buffetts vapendragare Charlie Munger, som jag tror sa: visa mig incitamenten så kan jag visa resultatet. Show me the incentives and I'll show you the outcome.
Mm.
Och det är verkligen så det är i finansbranschen. Om det är så att en aktör tjänar mer på att rekommendera en viss typ av produkter, så blir det så i slutändan att det är de som kommer rekommenderas till kunden. Så det är verkligen A och O för egentligen hela Lysas anledning att existera. Och det som är väldigt häftigt när man har de här incitamenten som jag då tycker är rätt med kunden, då finns det en möjlighet att automatisera alla transaktioner för kunden, som gör det väldigt lätt för kunden. Att man behöver inte tänka på att nu ska jag sätta in pengarna till det här kontot, jag ska se till att öppna till exempel ett ISK-konto och sen måste jag flytta de pengarna, sen ska jag se till att de investeras därefteråt, utan allt det kan automatiseras.
För jag brukar ju beskriva er lite som en så här one-stop-shop. Alltså så här att man, precis som du säger, att det är lätt att göra det rätt, att det är enkelt att komma igång. Att jag brukar egentligen säga så här, alltså detta är lite så här nervöst. Det är så här, jag märker att jag blir nervös när jag ska berätta så här om er tjänst när du är här. Men jag brukar säga så här, att det är egentligen bara två val du behöver göra. Är så här, okej, okay, vill jag spara hållbart eller liksom brett? Och det andra är att jag behöver egentligen bara välja så här, vilken risk, alltså hur lång är min tidshorisont, mer eller mindre. Och att det där har ju varit ett problem, för det får jag fråga ibland, så varför rekommenderar ni inte Avanza Nordnet? Så för att jag har hört från Avanza Nordnet att många öppnar ett konto och sätter in pengar, men sen händer det inte så himla mycket mer.
Ja. Och jag tror att man ska säga att det här finns också olika typer av kunder som vill ha olika saker. Så att det finns väldigt bra och moderna plattformar som ger kunden verktyg att investera själv. Man kan kalla det för gör det själv, do it yourself. Men så tror jag att de absolut flesta kunderna, de tycker kanske inte att det är, man riktigt har tiden att sätta sig in i det. Det kanske inte är jätteintressant att förstå hur ett ISK-konto beskattas på det sättet. Utan då vill man ha hjälp. Do it for me. Någon som gör det för dig. Och det är där vi passar in helt enkelt för den typen av kunder.
Och sen så tänker jag också att ett sånt här roligt argument är ju att det på något sätt är rättvist, för att om man kommer in och sparar sin första tusenlapp eller att man sparar liksom 10 miljoner, så får jag exakt samma grej.
Ja, exakt. Det är samma underliggande, så att säga, fonder som man investerar i. Och det där är rätt intressant, tycker jag, att det är ofta så att personer som är väldigt förmögna har i mitt tycke rätt dåliga portföljer.
Men det, förlåt, jag blev på så här, det är ju jättespännande, för det tror jag inte är vad folk tror. Utan man tänker
man undrar så, vad har de då?
Ja.
Nej, men det är ofta så att man investerar mycket i hedgefonder som är väldigt dyra, speciella saker som är låsta, som inte är tillgänglig för, ja, kanske inte tillgängliga för oss att investera i, som har en exklusivitetsstämpel kopplat till sig. Och det är mycket så i livet att saker, om man är förmögen, så kanske man har råd att köpa lite bättre bilar, lite bättre kläder, kan ha lite bättre mat, kanske kan, om man ska åka utomlands, så är det lite bättre. Och därför tänker man att, jo, men nu när jag ska investera, då ska jag också, på grund av att jag är förmögen, ha tillgång till bättre produkter. Men det där är väldigt roligt och väldigt positivt, att de bästa finansiella produkterna är lågkostnadsprodukter som är tillgängliga för alla. Så att där fungerar det faktiskt tvärtom. Att ju mer exklusivt, ju dyrare det är, desto sämre brukar det bli för kunden.
Och hur kommer det sig, tror du då?
Du tänker att det är så att man är... att det...
Nej, men att det är... För jag tänker ju så här, att finans är ju typ det enda området det är så. Jag tänkte i alla andra områden i livet är det så här, den som är mest aktiv, den som är mest engagerad, den som kan mest, den som gör mest, den som liksom flyttar runt mest är den som liksom vinner. Medan vi är ju båda så här, att, ja, men du vet, den som är lat, den som är oengagerad, den som är ointresserad, den som inte kan någonting, det är den som kommer vinna. Så grattis till dig som lyssnar på det här.
Ja, det kanske inte är så generellt bra råd i livet, men när det kommer till finans så är det på det sättet. Och det är egentligen för att den finansiella marknaden i stort är väldigt välfungerande. Och det kanske inte känns som det alltid när det går upp och det går ner, men i snitt över tid så fungerar den rätt väl med prissättningen. Och det gör att, ja, om det är så att du ska gå ut och köpa en aktie, så är det inte bara du som säger, ja, men jag är beredd att köpa den aktien för 150, utan du tittar på vad den handlas i, och då kanske det är 70. Och då finns det väldigt många experter som sitter och säljer och köper den aktien samtidigt, som gör att, jo, men den riktiga värdet är nog 70. Och då kan man ta lite rygg på det när man handlar den aktien. Och man gör det i form av fonder, så tar man rygg, i vårt fall, på 8000 sådana minibeslut som är fattade, helt enkelt. Så att det är mycket, att det finns rätt bra information, det är många aktörer och priset är relativt välsatt.
Mm. Men Patrik, kan du inte beskriva vad det är ni gör egentligen?
Ja, men det vi gör är att vi hjälper dig, våra kunder, att investera i det vi tycker är världens bästa fonder. Och då kan man fråga sig då tillbaka väldigt grundläggande, varför ska vi investera i fonder överhuvudtaget? Varför ska man inte ha pengarna bara på ett sparkonto? Jo, det finns väldigt mycket bra anledning av ekonomisk teori och historik som säger att om man investerar i aktier, då kan man förvänta sig att över tid så ökar det med ungefär 7% per år. Vissa år så kan det gå ner rätt rejält. Det är då under covid. Jag tror det sämsta året i Sverige så gick det ner 40% de senaste 100 åren. Det bästa året så gick det upp 67%. Men i snitt över tid, om man kan vara uthållig, så kan man förvänta sig ungefär 7% i avkastning. Och det vi vill hjälpa våra kunder, det är att skörda den avkastningen helt enkelt, så att pengarna arbetar. Och sen vill vi hjälpa våra kunder att göra det till en bra kostnad. Och det är lite här man kommer in till vad jag tycker är rätt fel i finansbranschen. Om man säger att man börjar investera och spara när man är 50 eller 20, så kanske man sparar i 50 år, så en väldigt lång tidshorisont. Och så säger jag att man kan förvänta sig 7% i avkastning per år. Och så tänker vi bara att vi tar en krona under de 50 åren. Då blir det 30 kronor därefter. Om man istället betalar sig 2% i avgift, så får man 5% under de 50 åren. Och då har man 10 kronor istället. Vilket innebär att som investerare så står du för 100% av investeringen. Du tar 100% av risken, men du får 33% av uppsidan. Resten försvinner i avgifter. Alltså 10 mot 30. Och det är ju rätt bizarrt.
Ja, det är rätt sjukt det. Ja.
Vad roligt, för jag gillar ju din fråga, Karo. Och jag är så här, hade jag fått den i podden, hade jag svarat helt annorlunda.
Alltså, vad hade du sagt?
Ja, men vad jag brukar säga, alltså, när jag frågar, men vad är det som Lisa gör? Då brukar jag säga, jo, men de ser till att dina pengar investeras i alla bolag i hela världen, i alla branscher, i alla storlekar, så att du äger typ hela marknaden.
Ja.
Eller en representation av marknaden. Så att, och så brukar jag lägga till, då kommer vissa bolag kommer gå superbra, andra bolag kommer gå jättedåligt, men i helhet så kommer du få snittet för hur liksom världsekonomin, hur den går. Och så brukar jag säga, och det är ungefär 7%.
Jo, men Patrik, du sa ju så att vi investerar i de bästa fonderna, och då med avseende på risk och... Vad tänker du mer då när du säger bästa fonderna?
Vi är ju jättenördiga här när det kommer till finansiella, som kanske de flesta har märkt för det här laget. Så det är flera saker. Det är dels så att det ska vara bra avgifter. Det är dels så att det ska vara väldigt brett, så man inte tar individuell bolagsrisk, som du var inne på, Jan. Det är dels så att man ska se till att, och det blir lite nördigt, att om man verkligen äger aktier, att det är fysiskt replikerande, att det inte är olika syntetiska instrument, att det ska vara skatteeffektivt. Hur väl följer man underliggande index? Vad är det tracking error? Det finns massor med sådana olika saker som man ska ta hänsyn till. Och det tycker vi är jätteroligt. Jag har full uppskattning för att de flesta inte tycker att det är jätteroligt. Och då kan vi lösa det åt dig.
Ja, precis.
Men om jag ska vara lite jobbig mot det här då, så tänker jag så här. För att när folk tänker och säger så här, de bästa fonderna, så att om du säger bästa fonderna till 10 personer, så kommer vi få helt olika svar. För då kommer någon säga så här, nu bara hittar jag på så här, ny teknikfond, eller Brasilienfond, eller kryptofond. Ja. Så att där har ju ni ändå en väldigt specifik åsikt, att det är ju inte som att,
För detta är också roligt, för detta är en sån fråga jag får. Så här, ja men okej, okay, så istället, ja, jag har fattat att vi människor kan inte förutsäga marknaden, så att jag ska inte försöka sitt tajma marknaden och välja ut vilka fonder som kommer att gå bra. Mm. Så det är skitbra, jag gör det till Lysa och så kommer deras robot välja ut vilka fonder som kommer gå bra i framtiden och vilka branscher som kommer gå bra. Och jag bara, nej, 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 det är inte det.
Nej, det är inte så att man vill förutspå marknaden.
Ja, att...
nej, och här har ju vi en speciell filosofi som skiljer sig från marknaden i helhet, och vi tycker den är väldigt väl underbyggd med långa tidsserier data, akademisk forskning, och det är att det är jättesvårt att veta hur marknaden kommer gå framöver. Och här kan man ju ställa sig lite olika frågor. Tror jag att jag vet hur marknaden kommer gå närmaste året, närmaste 3 åren? Och där är ju mitt svar på den frågan, nej. Det tror jag inte att jag vet, utan det kan gå upp, det kan gå ner. Det är massor med olika händelser som påverkar det. Tror jag kan välja upp bolag som kommer gå särskilt bra under den här perioden? Nej, det tror jag inte heller att jag kommer göra. Och det man, eller att jag kan göra på det sättet. Och då landar man i att vad blir det väldigt viktigt då? Ja, men fokusera på det man kan kontrollera. Och då kommer man ner till saker som mycket stor spridning, låga avgifter, det jag nämnde tidigare kring tracking error etc. Och verkligen fokusera på den processen, hur man väljer ut fonden. Och då hamnar man med att jo, men de bästa fonderna, det är väldigt breda och billiga fonder som till exempel Vanguard levererar. Mm. Och då blir det svaret. Men jag har full respekt för att många andra kan landa i en annan konklusion.
Mm.
Och men det tycker jag då är fel.
Ja. Ja, men det där är ju...
Nej, men man måste vara övertygad om det man gör ju.
Ja.
Absolut.
Ja. Nej, men jag tycker det där, vi har ju fått in en jättekul fråga. Jag gillar ju detta, det är både från Maria och Mattias.
Mm.
Du får läsa det här. Maria Soemola.
Ja, jag skulle vilja att Patrik bemötte min egen portfölj, ger minsann bättre avkastning männen. Med exempel på varför Lysa går sämre eller bättre i olika situationer.
Precis, så alla så här som har blivit mansplainade.
Min portfölj går minsann bättre.
Bättre männen.
Ja.
Känner du några sådana?
Ja, jag får den några gånger. Och ja. Det är som jag säger, för det första är det ju väldigt roligt att det har gått bra.
Ja.
Sen så är det ju på det sättet att man kanske ska fundera. Sen får man fundera alltid, och det är det här som är rätt jobbigt. Det man ska titta på kanske är inte alltid slutresultatet, utan processen som leder upp till det resultatet. Och vi räknar aldrig med att Lysa kommer ge bäst avkastning av alla fonder ett enskilt år. Om det är så har vi gjort någonting fel faktiskt.
Mm.
Utan eftersom vi ska följa marknaden med då avdrag för avgifter, så är vårt mål ungefär att komma bland en tredjedel av fonder som har gått bäst. Ungefär på den gränsen. Och det kanske låter lite underligt. Varför siktar man inte på att
vara bäst?
Mm.
Och det är ju då att...
Fan, är inte kompetenta nog.
Nej, så kan jag säga. Men jag tror liksom att problemet där är att då måste man ta väldigt fokuserade bets. sättet som du hade tjänat absolut bäst mest pengar de senaste 10 åren, det är att om du hade investerat väldigt tungt i bitcoin i början. Vilket många har gjort med bra... Liksom med bra resultat, och det är svårt att argumentera mot och säga att ja, men det där var fel. Men det var väldigt svårt att veta det när man slog då, kan jag tycka.
Mm.
Och därför, om man sätter sig på att gå så brett som möjligt, då börjar man prata om så här riskjusterad avkastning. Vilken risk tar jag och vad får jag för resultat av det?
Mm.
Och då är det rimligt att säga att ja, men vi ska ligga bland topp en tredjedel av liknande fonder som finns tillgängliga. Och sen så kanske jag ska prata lite mer om vad jag menar det här med att det viktigaste är inte slutresultatet, utan det slutviktiga är processen. Och det är, jag tror, ett exempel som jag tycker är rätt bra, det är att om man tänker sig att mindre svenskt fotbollslag som slår en engelsk storklubb. Ja, då kan man ju titta på resultatet, säga att det svenska laget vann med 3-1. Då kan man säga, men det svenska laget är absolut bättre än den engelska storklubben. Här har engelska storklubben ganska mycket att lära kring kost, tränare, kring hur man ska lägga upp hela säsongen. Och man bör nog börja fokusera då på det svenska laget och anamma det.
Mm.
Eller så kan man titta lite och se att jo, men den engelska storklubben hade ju 70% av bollinnehavet. De sparkade och det gick i stolpen 5 gånger. Svenska laget hade kanske lite tur i det här. Och då kanske man bör se på flera olika matcher efter vartannat innan man kommer till konklusionen att vi ska liksom anamma en helt ny träningsfilosofi baserat på det svenska laget.
Mm.
Och då man ska då fundera på egentligen, då är att man ska titta kanske inte då vad blev slutresultatet i den här fotbollsmatchen eller när man investerar, utan vad var processen för att komma dit som är det man kan kontrollera. Där man egentligen tar bort det här elementet av tur. Mm. Eller försöker reducera det så mycket som möjligt.
Mm. Nej, men jag håller med, och det där är väl den jobbiga insikten. Vi pratade om det lite innan vi började spela in. Att det värsta som kan hända en ny investerare, det är att man tar ett riskabelt bett och lyckas med det. För plötsligt börjar man ju tro att det handlar om skicklighet. Och att det kanske inte var så mycket tur.
Mm.
Och jag menar, det är ju de roligaste gubbarna. Ofta är det ju gubbar jag träffar då. Det är skicklighet när det går upp och så är det otur när det går ner.
Men jag tror att och det här är ju extremt mänskligt. Och det är någonting inte vi har pratat om hittills, som jag tror man kan prata rätt mycket om. Det är liksom psykologi, beteende kring investeringar. Och jag hamnar väl i det där lite också, som jag tror att alla gör. Jag började investera lite lätt under dotcom-bubblan 2000-2001. Mm. Satte rätt mycket pengar i Nokia. Det gick ju jättebra. Jag tyckte det på gymnasiet att jag var grym på att investera. Och sen sa det puff, dotcom-bubblan.
Mm.
Och då hade jag väldigt mycket i en enstaka aktie.
Mm.
I den väldigt lilla portföljen jag hade. Och det var en väldigt viktig lärdom. Men det jag hade gjort hela tiden, det var att jag hade sett att det gick bra och då uppade jag hela tiden mina bett.
Mm.
Tills jag fick en stark nedgångseffekt då efteråt. Och det är väl därför den där kommentaren kring att om man tar väldigt mycket risk, det går väldigt bra. Då är det väldigt mänskligt om man tänker att jag ska ta mer risk nästa gång och mer. Mm. Och då finns det en risk att det leder till ett negativt liksom, resultat. Mm. Men det har liksom, men jag tycker det är svårt att också kanske kritisera den enskilda för det är liksom en lärdomsprocess, det är väldigt mänskligt. Och sen om man tittar på hur pratar vi om investeringar i samhälle, i tidningar generellt sett, så är det ju mycket där att man ska satsa på vinnaren, det här har gått riktigt bra, det här säger den här stjärnförvaltaren att man ska göra. Så det finns också en underbyggnad hela tiden av att man ska vinna.
Hitta rätt.
Hitta rätt. Och jag tror det man inte tänker på där, det är att handel med aktier, det är ett nollsummespel. Så att, och det jag menar med det är att det finns ju någon som köper och någon som säljer. Så det är alltid någon som gjort en bra affär och någon som gjort en dålig affär. Sen anledningen vi handlar med aktier, det är ju att det i snitt går upp 8%, men det är ett nollsummespel runt den här 8%. Och sen är det lite värre än det, för nollsummespel har varit om du inte hade avgifter. Men sen när man drar av avgifterna, ja, då blir det liksom ett förlustspel förväntat för de som deltar och handlar mycket. Helt enkelt.
Vilken fin sammanfattning av Alan Sharps Nobelpris.
Jag kan ha lånat några av de resultaten också.
Jag tyckte det var jättebra sammanfattat. Var du på varför jag skulle
säga? Jag tänkte på Maria Semolas fråga. Du slänger inte den här, men forskningen visar i ansiktet på dem.
Nej, men
forskning visar att det faktiskt är indexfonder som går bäst. Hur ska man säga det?
Det finns ju jättemycket statistik på det här. Mm. Det finns en undersökning som heter Spivra.
Mm.
Och när jag sa en tredjedel, det är ungefär för att det är där man kan förvänta sig att, det är inte för att vi är jätteduktiga, utan det är för att man kan förvänta sig att rent matematiskt att hälften av alla fondförvaltare går sämre än index, hälften går bättre. Och det är en matematik, för tillsammans så utgör de index. Eftersom index är snittet av alla håller. Och sen drar man av avgifterna. Och då kommer man fram till ungefär att om du inte har så höga avgifter, ja, men då bör du ligga bland en tredjedel bättre. De bästa, helt enkelt. Och sen så är det ju lite häftiga där att, eller lite underliga, det är att man ser att över tid så är det inte samma en tredjedel som kommer gå bättre än oss ett enstaka år.
Mm.
Utan det varierar väldigt mycket. Så efter 10 års tid så kan man se genom de här SPIV-undersökningarna att det är ungefär 90%, 95% som har gått sämre än index. av de som förvaltar.
Mm.
Och då är vårt mål efter 10 år att vara bästa 10% där istället för våra kunder.
Mm.
Och det finns jättemycket forskning på det här. Så att det är en del i hur man kan tänka och svara.
Mm.
Men jag har också liksom, jag har också väldigt stor respekt för att om det är någon som har investerat lite pengar i bitcoin för 10-12 år sedan, då är det lite svårt för mig att säga att det där var ett fel beslut. Det där borde du inte gjort egentligen, för sannolikhetsmässigt så var inte det så smart. Så när det har varit ett fantastiskt resultat.
Mm.
Ja, men så precis. Det finns ju den psykologin i det hela också. Så att, jag tror man ska vara lite ödmjuk där.
Ja, men absolut. Ja. Men, alltså det är så roligt. Vi lägger ut en länk också till Spiva. Det är Standard & Poor's, S&P's, deras. De har en sån sajt som bara jämför olika index och olika fonder.
Mm.
Men detta är också så här, återigen, det är så roligt att se hur du svarar på en fråga. Och sen brukar jag säga, hur brukar jag prata om detta i podden? Vet du vad jag brukar säga?
Nej.
Så då får vi se här om approved det blir. Liksom. Jag brukar säga så här, att jag brukar tänka på er som en cyklist som är med i Tour de France. Och den här cyklisten är en ganska medelmåttig cyklist. Liksom så här, den här cyklisten kommer liksom inte vinna. Den kommer inte vinna någon bergsetapp. Den kommer inte vinna någon sprintetapp. Den kommer inte vinna någon långdistansetapp. Men den här cyklisten kommer inte heller köra i diket. Mm. Så den där sprintcyklisten kan ju liksom vinna eller hamna i diket. Eller kommer vinna sprinten men vara typ sist i bergsetappen. Och då tänker jag så här, ja men då är den här liksom medelmåttiga cyklisten, är den här som går på flit och systematik, som hela tiden hamnar i de där topp 30%. Mm. Och sen genom att hela tiden hamna topp 30%, kommer aldrig vinna, kommer aldrig få en ledartröja, kommer aldrig få en rosa tröja eller en gul tröja eller vilka alla färger de har. Men den kommer liksom hela tiden vara väldigt bra placerad. Mm. Och sen precis som du säger, och eftersom den här cyklisten kan köra Tour de France hela, den har inget slut på den karriären, så kommer man hamna, precis som du säger, bland de 10% bästa. Mm. Inte för att den cyklisten är så himla bra, men för att alla andra är så jävla dåliga. Liksom. Mm.
Och nej, men precis, och det man kan säga en annan liknelse egentligen med avgifter, det är att man tittar på det här cykelloppet, så är det ju att om du börjar med att ta en avgift som är hög under året, så det är som att du börjar att få starta hela tiden 5 minuter efter i varje etapp, och då kommer du bli uttröttad för att du måste sprinta ikapp först och sen sprinta om, och det kommer inte så många orka göra helt enkelt.
Mm.
Och så börjar du varje etapp 5 minuter efter.
Vad skönt, vi kommer bara ta den här metaforen till nästa.
Ja, men funkar.
Men jag måste säga faktiskt, jag brukar faktiskt säga en sak till när jag får den här, för jag får ju också de här jag är minsann bättre männen, så brukar jag säga, men skitbra att du är duktig. Då brukar jag säga så här, vet du vad, då tycker jag att vi har en tävling. Sätt halva din portfölj i Lysa och sen sätter du halva din portfölj som förvaltar själv, och så kan du tävla. Där hade vi en läsare som mejlade också, så här, ja Jan, jag lyssnade på dig för första gången för 6 år sedan, du pratade om indexfonder. Och jag, liksom, jag gjorde så som du sa, att jag tog en del i en portfölj som jag liksom följde och sen gjorde jag själv. Och nu så här 6 år senare så inser jag att den gick ju sämre än den där index. Så nu är jag all in index. Ja. Hon sa så här, det tog mig 6 år.
Det är dedikerat.
Ja.
Mm. Och man kan ju säga ett annat sätt att prata om det kanske, det är att man tänker att det finns ju de som tycker det här är väldigt roligt också. Ja. Jag tycker det är rätt roligt nu att läsa på om olika bolag, så att det är lite här också ett nördigt intresse. Nej, jag gör inte det faktiskt. Jag har inte riktigt tid för det, och jag har allt jag har i Lysas förvaltning. Men jag tycker det är kul med företag. Men det man kan säga då egentligen, det är att generellt så kan man säga att den stora delen som man ska använda helt enkelt för att förverkliga saker i sitt liv och kunna nå sina mål, eller den här resan man vill göra, eller det här sommarhuset man vill köpa. Där är det väldigt bra att ha den grundbulten i breda fonder, där man helt enkelt försöker riskoptimera. Men sen så tycker jag ju att det är helt okej om man vill synda med en del av, av sin portfölj och
hamna
i det. Ja, men det tycker vi också.
Så det är rätt förståeligt också.
Ja.
Men man kan säga så här, att om det är så att man får lite adrenalinpåslag varje gång man ska logga in på sin nätmäklare för att se hur det har gått, och det här är pengar man ska använda till nästa boende, då är man nog lite fel ute, för att det ska inte vara så spännande, utan då är det bättre att sätta det i någonting som är lite mer förutsägbart helt enkelt, så att man inte riskerar det här livsmålet på grund av att man satsar väldigt kraftigt på enskilda aktier.
Mm. Men jag brukar ju tänka på det så här, alla fattar att om jag har ett hästintresse så kostar det mig pengar. Och så brukar jag säga så här, ja men har du aktier som intresse så är det också något som kommer kosta dig pengar. Sen är det också aning med modifikation, för du kommer ju få de där 7% över tid. Ja, men du kommer förmodligen liksom över tid få en mindre avkastning än om du hade haft indexfonderna. Men då har du ju fått betalt i känsla, i att du har historier, du har fått göra det tillsammans med andra, du har fått dela med dig. Så att där är en massa mervärde som man liksom betalar.
Och det, för det... hobbyn, men man tänker oftast inte på att ekonomi kan vara en hobby.
Nej,
utan att det ska man ska maxa liksom.
Ja, ja men precis. Men om jag får ställa så här jobbig fråga som jag tänker, för någonting som jag har tänkt på sistone mycket, vi har haft mycket diskussioner både i avsnitt och i vår Riket Sammans community, är ju att det finns ju områden där marknaden inte är lika effektiv. Mm. Alltså att till exempel små bolag eller liksom nischade marknader eller liksom till exempel att vissa... Vi pratar ju ofta om småbolag till exempel, och då är småbolag ofta, som i er värld så är småbolag så här, det är flera miljarder i marknadsstorlek, medan du vet många så här börsnoteringar som kommer upp, alltså de dyker inte ens upp i Bloomberg. Hur tänker du, är du så här lite fundamentalistisk kring att marknaden är effektiv? Så tänker jag ändå, du har ändå jobbat med private equity. Så du, hur är din syn i där marknadseffektivitet?
Nej, det är den inte. Utan jag tänker att när man pratar om effektiva marknader och i dess renaste form, så tänker man ju på en marknad där all prisinformation, all information reflekteras i priset.
Mm.
Och så är det ju inte.
Nej.
Utan det finns absolut missprissättningar som sker mer i mindre bolag, absolut ofta är onoterat än i noterat miljö. Men det är väldigt svårt att identifiera när de här inträffar.
Mm.
Sen kan det ju vara så att man är väldigt duktig inom ett specifikt område där man kanske har sin karriär och har en möjlighet att identifiera en sån möjlighet. Och då tycker jag absolut att man kan försöka fånga den möjligheten, givet att man på någon form av empirisk grund faktiskt har väl ett informationsövertag inom det här området. Men sen ska man nog hela tiden vara ödmjuk för att ja, men det kan också vara så att jag har fel i den här analysen, så man ska inte heller gå all in på den.
Mm. Nej, men precis, för det tänker jag också så att för er, för jag gissar att vi kommer komma in på det, för det har varit en av de populäraste frågorna, så är det ett smal, liksom, kommer ni täcka liksom alla småbolag på Stockholmsbörsen? Och jag är så här, alltså jag kan svara åt Patrik så här, nej det kommer inte att gå för att liksom, det är för mycket kapital, liksom bara en sån grej. För jag menar, liksom, är man lite fundamentalistisk kring att marknaden är effektiv, då är det som att säga så här, om man går ut och så ligger det en 20-lapp och så säger liksom professorn så här, nej det är omöjligt för att om det hade legat en 20-lapp så hade någon plockat upp den.
Ja. Det är så här.
Och jag tänker så bara, nej, det där är tillfällen man kan plocka upp.
Absolut, sen tror jag inte man ska basera sin sparfilosofi på att man ska gå och hitta liksom, tappade 20-lappar som ligger där heller, utan då ska man ha någonting som är lite mer strukturerat och genomtänkt med en process bakom.
Ja.
Och då är det brett, billigt, rätt risk som gäller.
Ja. Jag tänkte säga, jag kollade på våra gamla anteckningar från när du var här för 200 avsnitt sedan nästan, eller 3-4 år sedan. Just och det. Då hade ni ett förvaltat kapital på 500 miljoner.
Mm.
Får man fråga liksom,
ursäkta,
hur det har gått sedan dess? Var ligger ni idag?
Det har gått bra och det är rätt häftigt att se vilket förtroende vi har fått från kunder att förvalta pengar för dem. Så att idag har vi 17 miljarder.
Mm.
Som förvaltas, så en bra bit upp från den halva miljarden vid det tillfället.
Mm. Mm.
Och vi har ungefär 85 000 betalande kunder.
Mm.
Vilket, om man, jag tänker på det så här, vilket är lite häftigt, att det blir 1% av Sveriges vuxna befolkning.
Mm.
Lite grovt, för att vi är ungefär 10 miljoner, säg att det är ungefär 1,5 miljoner som inte kan bli kunder för att de är 18 eller under.
Mm.
Och 8,5 miljoner, då blir det ungefär 1%. Och ännu roligare, om man tänker då månadssparande, hur många månadssparar verkligen med ett autogiro?
Mm.
Och det är ungefär 2/3 av våra kunder. Vilket gör att fler än 0,5% av alla svenskar kör ett månadssparande, oftast på sin lön genom Lysa.
Ja.
Och det känns jättehäftigt, jätteroligt. Det är liksom få saker med Lysa jag blir så glad som när jag tänker på det.
Ja.
För vi tycker också fundamentalt att man borde spara mer pengar än vad vi gör idag generellt. Så att,
men det är ju jättekul, för jag tänker ju också så här att det är ju lätt att när man lyssnar på vår podd och man har hängt, det liksom så här, man har intresse för ekonomi, så tänker man att alla andra har det också.
Mm.
Men vad är det? Avanza har väl hållit på i 20-25 år snart, och de har typ 1 miljon kunder totalt.
Mm.
Så att det är ju en jättestor andel. Hur ser så här, det var en sån här fråga jag fick också, hur ser den genomsnittliga liksom Lysa-kunden ut?
Det är jättesvårt att svara på, för det finns egentligen kanske inte en genomsnittlig, väldigt typisk kund. Jag tror man kan tänka på det här sättet, att det finns de som vill absolut göra det här själva.
Mm.
De blir inte riktigt kunder hos oss.
Mm.
Sen som vi sa tidigare, att om man då handlar väldigt aktivt, så tror jag kanske man, det har varit bättre kanske om man hade varit kund hos oss. Men det finns en del som liksom, det är lite utanför så att säga.
Så finans-Twitter är inte er kundgrupp?
Nej. Det, så är det. Sen så är det tråkigt, för det finns rätt många personer som inte har så mycket möjligheter att spara pengar. Det är rätt många som har blankolån, och det är ju kunder som inte vi heller därför har möjlighet att ta. För det är svårt att säga att det är lämpligt för de kunderna att börja spara med oss innan man har amorterat bort sina lån.
Mm.
Så att de kunderna kan vi inte ta emot heller, vilket är jättetråkigt. Men då de som är kvar, det är ett bra tvärsnitt där som är våra kunder. Och om man skulle verkligen försöka säga, men vad är den vanligaste anledningen att man tänds en lampa, men nu ska jag gå och bli Lysa-kund?
Mm.
Det är nog ofta att man ska bli förälder.
Mm.
Så att det ser vi finns en, och man ska börja, vill spara till sitt barn eller sina barn helt enkelt.
Mm.
Det är en jättevanlig anledning att man kommer igång och börjar spara
ett,
med Lysa.
Ett väldigt långsiktigt sparande då.
Ja, precis. Och det är ju jätteroligt att kunna hjälpa till där också.
Mm. Men ni har ingen så här typ 40-åring eller?
Nej, alltså jag tror att om man skulle ta det som är det finns några grejer som är jätteroliga där också.
Ja.
Så jag ska en grej är att det är jämn könsfördelning.
Ja.
Det är ungefär 50-50 kvinnor och män som blir kunder nu.
Det är ju coolt.
Jätteroligt. Och om man skulle säga vad är snittåldern, så tror jag man landar strax över 30. Ändå på kunderna.
Och hur mycket är snittsparandet? Eller har du mediansparandet? Det hade ju varit roligt. Hur mycket sparar medianen? Ja,
mediansparandet är ungefär 50 000.
Ja.
Och snittsparandet är en bit över 150 000.
Okay.
Alltså som man har inne på sitt Lysa-konto.
Ja. Och medianen är ju så här, den som är i mitten.
Yeah.
Ja. Och genomsnittet är att man summerar. Nej, men det är inte lätt. Jag har sett SVT blanda ihop genomsnitt och median.
Men det som är väldigt roligt där, det är ju att kunder fortsätter spara. Så jag sa innan det här med månadssparandet. Där per månad nu så är det knappt 200 miljoner från småsparare som då sparar en del av lönen.
Och hur mycket har ni slått ut det per sparare? Men också median och genomsnitt?
Ja, det är ungefär, du tänker på sparandet där, det är ungefär 2000 kronor. Per person. 1,5 till 2000 kronor.
Mm.
Och där är det inte någon, det är ingen som månadssparar jättestora siffror, utan där är nog medianen och genomsnittet rätt lika på det sättet. Utan om man har väldigt stora insättningar, så brukar det komma som engångsinsättningar. Där tycker jag det kan vara bra även om man sätter in mer pengar och sprider ut över tid så att man inte träffar en topp. Men median medel på den typen av månadssparande är ungefär detsamma.
Mm. Ja, men vad roligt.
Ja.
Och sen, har ni mycket företag?
Rätt mycket företag. Vi har en helt digital företagstjänst med digital kapitalförsäkring också, som gör att man kan, även om det är lite komplicerat med flera olika firmatecknare, så sköts de signaturerna helt digitalt.
Mm.
Av totala kapitalet så tror jag att det är ungefär nu 15% som är företag ungefär. 15-20% och sånt där.
Det hade jag gissat det är mer.
Ja, nej, men det är bulken, eller den stora, det är kring privatpersoner som sparar helt enkelt.
Mm.
Men varför sparar företag? Är det att de sparar sin någon typ av
överskottslikviditet.
Det kan vara lite olika anledningar också, men oftast är det som sagt överskottslikviditet, eller så kan det vara så att
det är... man är extra smart företagare och investerar liksom pengar.
Ja, det ska, man ska nog vara, man ska ju vara försiktig liksom med pengar man behöver rent operationellt, så att säga att
inte momspengar och skattepengar.
Nej, aldrig. Det är vanligt bankkonto som gäller på det. Men ibland om man har lite extra, och det kanske är så att man tänker på, det kanske inte är som man har gjort det explicit eller ens har gjort det som en direktpension, men man tänker, men en liten del vill jag åtminstone lägga undan om man har ett ensam ägare till ett företag för framtiden som kanske bygger upp en liten kassa för att ta ut framöver. Mm. Och då är det rätt vanligt att man använder oss, eller om man har ett så kallat vilande bolag.
Ett trädobolag, ja. Ett 525. Jag tänker vi kommer att nörda om det där i bonusavsnittet, ja, med frågor. Jättebra. Vi har fått lite frågor kring det där.
Jättekul, just med direkt... jag älskar att nörda.
Ja, men precis, med både direktpension och KF.
Ja.
Bra. Avgift har vi inte pratat så mycket om. Jag brukar säga 0,4. Stämmer det? Jag vet att ni brukar smygsänka, nämligen. Ni är väl de enda som blir så här, nu har vi smygsänkt avgiften.
Ja, nej, men det stämmer. Det älskar vi att göra. Det brukar ju vara så att man får en liten smyghöjning. Så att det, och det vi kan göra nu när vi får mer kapital jämfört med när vi hade startat och hade några 100 miljoner jämfört med nu när vi har fått förtroende att förvalta 17 miljarder, det är att vi kan vända oss till olika fondleverantörer. Så nu är vi en större aktör som är hos er. Vi tycker det förtjänar lite rabatt till våra kunder, och så kan man ha den diskussionen. Och där har vi gjort en sänkning i år med en av världens största fondaktörer som gjorde att på det breda alternativet så blev det ungefär 2-3 baspunkter billigare. Alltså en baspunkt är 0,01%, alltså 0,01%.
Mm.
Och det är jätteroligt.
Sen alltså jag tycker det är ganska nördigt, för jag vet att du kan ju skicka så här meddelanden. Ja, nu har vi sänkt, sänkt valutaväxlingsavgiften med en baspunkt. Och du är genuint var glad. Jag är så här, okej.
Jo, men hur stor skillnad gör det egentligen, sådana sänkningar?
Ja, på 17 miljarder gör det ganska stor skillnad. Ja.
Alltså jag tror att det kanske är liksom den baspunkten, om man ska vara ärlig mot sig själv, så gör det kanske inte jättestor skillnad i helheten. Det finns mycket viktigare saker som ser till att man verkligen investerar till början, att man är uthållig när covid kommer. Men det handlar liksom lite om en filosofi.
Mm.
Kan man göra saker lite bättre idag än vad det var igår?
Mm.
Och om vi hela tiden kan göra små förbättringar, om du låter det gå några år, då kommer vi vara rätt mycket bättre då.
Mm.
Så man vill inte stå still.
Mm.
Och 0,4 på avgiften, det har vi som ett, om man räknar in vår avgift, som är då max 0,24%.
Mm.
Och de underliggande fonderna, då vill vi inte det ska gå över 0,4. För vi ser det lite som en hygienfaktor nästan. Och det är att vi hoppas att vi ska ingå, få förtroendet att ingå en långsiktig relation med våra kunder, kanske 20-30 år. Jag har inte så lång data än, men om man blir kund så verkar man gilla det och sätta in mer pengar.
Mm.
Och då blir det ju några procentenheter av sparkapitalet under den tiden som blir våran totala avgift. Och det där ska inte gå över några procentenheter helt enkelt. Om det är så att man tar 2% i avgift, eller då kanske det kommer upp att det är 40% under den tiden som har gått i avgifter, vilket är ju helt horribelt.
Jag läste ju någonstans att det är så här hedgefonder som kör 2/20, som är ganska vanligt i USA. Då har du efter 15 år tagit över halva kundens kapital.
Ja.
Det är så här brilliant.
Ja, det är liksom,
det är perverst.
Det är rätt trist, och det har ju funkat så under rätt lång tid. Nu tycker jag att det är kul, för man ser ju att över tid är avgifterna på väg ner.
Mm.
Här i USA är aktörer som Vanguard och BlackRock, eller USA Vanguard och BlackRock, gjort mycket för det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag tittar på lite statistik i Europa. Vi är rätt duktiga i Sverige, även om man ibland kan tycka att det är dyrt och liknande. Men prisnivån är rätt bra jämfört med övriga Europa.
Mm.
Men en snittfond i Europa är nästan dubbelt så dyr som en snittfond i USA. Mm. På grund av sämre konkurrens mellan de olika länderna helt enkelt. Att du har lokal distribution.
Mm.
Och det är väl det som är ett stort mål för oss för framtiden. Att också kunna ta oss till andra länder och hjälpa till att sänka avgiften och göra det lättare att spara rätt även i andra länder.
Mm.
Och där är vi igång nu både i Danmark och Finland med plan att i nästa år också dra igång i Tyskland.
Mm. Och där ska jag säga, alltså, i och med att jag är så stort fan av er så kan jag ju säga sådana här saker. Jag har ju faktiskt tävlat och försökt göra er portfölj billigare, alltså så här, själv för att räkna ut så här, vad är diffen mellan att lägga pengarna hos er versus att göra det själv.
Mm.
Och jag vet att jag har ju på forumet är det ju sjukt duktiga människor så vi har gjort det tillsammans. Och ska man ha en portfölj som man kan säga så här, de här är identiska för att man kan inte göra dem helt identiska, för ni har ju tillgång till fonder som inte vi har tillgång till. Men då var jag så här, då hamnade jag på någonstans 0,32, 0,29.
Mm.
Och då insåg jag så här, och jag tror att min avgift var 0,37. Så jag var så här, ja men jag kan göra detta 8 punkter billigare efter 2 veckors arbete. Mm. Och att jag måste hålla koll. Så att det är därför vi säger så här, liksom att är det värt, för mig var det så här, är det värt att anlita er? För att betala liksom egentligen en mellanskillnad på 0,07%. Och det är det jag brukar säga, du får sjukt mycket värde för de där 0,07%.
Yeah. Ja. Yeah. Och man kan, det finns två andra saker kanske att tänka på där.
Mm.
Det ena är, varför är det på det sättet? Jo, men det är att vi har en möjlighet att poola alltså alla våra kunders medel när vi förhandlar avgifter.
Mm.
Så att därför blir det även bra för svenska kunder när vi går utomlands och förhoppningsvis får förtroendet att förvalta mycket kapital även i andra länder. Mm. För det kan vi använda för att helt enkelt pressa priserna.
Mm.
Men sen ska man komma ihåg också att även om avgifterna är viktiga så är det inte allt. Utan det gäller också att vara välspridd. Så vi hade ju kunnat sänka, nu tror jag att aktiedelen hos oss kostar kanske 0,11. Något sånt där som man då lägger på våran avgift. Den hade vi kunnat sänka drastiskt om vi hade tagit bort småbolag, vi hade tagit bort Asien, andra marknader. Så hade man kunnat sänka den med flera baspunkter. Kanske till och med till hälften om man hade valt en fond också med väldigt mycket syntetiskt replikerande.
Mm-hmm.
Så att även om avgifter är viktigt så är det inte allt när man kombinerar.
Mm.
Utan det finns de här andra aspekterna man också måste ta hänsyn till.
Mm.
Ja. Jag tänkte också, Jan, med din egen sammansättning som du då hade gjort till 0,37.
Nej, 0,37 betalade vi hos Lisa och 0,32 var det typ gjorde egen. Och det var ju dessutom baserat på 20 års erfarenhet.
Mm. Ja, och dessutom så måste du är inte klar där, du måste ju ombalansera.
Ja. Och sätta upp och sprida ut pengarna på flera fonder och sånt där. Så att, nej,
så
men
det är ett jobb.
Och det var ju det som var den här ego, liksom inte, det var ingen boost, utan det var ju tvärtom där i början. Att, nej men det är ju mycket bättre att göra det hos er än att hålla på med det själv.
Mm.
Men det, jag tänker så här, att jag tänker att vi snart ska runda av detta. Och sen har vi har fått in, tror jag, 50 frågor, så att vi gör ett helt bonusavsnitt med frågorna.
Kul.
Men om du skulle beskriva lite, hur tänker ni idag kring portföljkonstruktionen och så här skillnaden då på bred och hållbar? Hur tänker ni där?
Ja, men det är jättebra. tänker så här att det är lite som man säger att bred vill man att det ska vara så brett som möjligt över hela världen för att replikera världen så som den ser ut marknadsviktat. Och där är ungefär 8000 bolag på aktiesidan. Och målet där, det är att generera 7-8% avkastning per år över tid. Sen kommer det aldrig vara exakt 7-8% eller om det blir det rent slump, för det kan bli mycket mer, det kan bli mycket mindre. Men över tid så är det det man ska skörda där.
Mm.
På räntesidan så är det ju så mer att där får man tänka på att man vill ha en god riskjusterad avkastning, sikta på en positiv så att säga realavkastning efter inflation, men också att den fungerar som en krockkudde för aktiesidan. Så att om aktiesidan går ner kraftigt så ska räntesidan gärna gå upp.
Mm.
Och för att ta ner också svängningarna i hela portföljen. Så det är liksom varför aktier, varför räntor.
Mm.
Sen kan vi prata sen i bonusavsnittet kanske.
Det har kommit frågor om guld och råvaror.
Okej, bra. Det tar det då. Och sen har vi då en andra fråga som är då, okej, men hållbart och brett, hur skiljer det sig åt?
Mm.
För på hållbara delen, om man tittar på aktiesidan, så är det bara 800 bolag. Och då kanske man tänker, men och är det så verkligen att 7200 bolag någonting är icke hållbara?
Mm.
Och så är det ju inte. Men när man ska investera hållbart så är det jätteviktigt att man har någonting att utgå från. En lite nörd igen, en process. Hur tänker vi kring det här? Och då använder vi, så tittar vi på hur kan vi göra det på bästa sätt så det blir konsekvent helt enkelt. Och då utgår man från Svenska kyrkans riktlinjer. Man tittar lite på hur kan man screena där ute över för att få någonting som är konsekvent, lätt att förklara. Och då valde vi att göra det tillsammans med Öhman, som är duktig på hållbart förvaltning. Och de här skillnaden då på de där 7200 bolagen, det är att när det kommer till småbolag, när det kommer till en del andra så att säga Asien och liknande, så är det svårare att, det finns inte riktigt den typen av screening som det finns i Europa på USA för att bestämma att det här är ett hållbart bolag. Så det är därför en stor del av dem försvinner. Och det är väl det som är grundidén, hur kan man hålla det här på ett konsekvent, logiskt sätt helt enkelt mellan brett och hållbart. Och där är det, som sagt, tycker vi att Öhman gör ett jättebra jobb. Återigen väldigt viktigt att poängtera. Vi får ju aldrig någonting betalt av Öhman, såklart.
Mm.
Utan det är helt enkelt vi har valt dem för vi tycker de är bäst för kunderna.
Vad är nu Öhman för något?
Öhman är ett fondbolag som är specialiserad just på bland annat hållbar förvaltning.
Mm.
Men om jag skulle liksom så här, för frågan som jag ofta får då är så här, så vad ska jag välja?
Mm.
Ska jag välja brett eller ska jag välja hållbart?
Det är egentligen så blir det ett väldigt personligt val. Och det är en rätt, känner jag att det jag vill göra det är att investera så brett som möjligt, vilket man kan argumentera för ger en bättre riskjusterad avkastning, eller känner jag att jag vill exkludera den här typen av bolag, vapen, tobak till exempel, då har man det hållbara alternativet. Men där får man se lite till sig själv, vilka preferenser har jag?
Mm.
Och sen finns det en lång diskussion, men vad tror man kommer ge bäst avkastning?
Mm. Så vad kommer ge bäst avkastning?
det är jättesvårt att säga, för det kräver också långa tidsserier. Men generellt sett så kan man säga att om man har fler bolag att tillgå, om man har fler obligationer att tillgå och man tror att information är relativt välprissatt helt enkelt, så att marknaden inte undervärderar hållbara bolag, då är det kanske så att den riskjusterade avkastningen är något högre i det breda alternativet. Men det är svårt att säga. Senaste året så har hållbart gått lite bättre än vad det breda alternativet har gjort. Då kan man fråga sig varför är det på det sättet, och de här analyserna blir rätt svåra. Så i vårt fall där vi sitter nu så tror jag att hållbara aktiealternativet är upp ungefär 30% i år och det breda är upp 25%. Då kan man säga att det är en jättestor skillnad. Är det så att hållbart är 5% bättre? Det är ju en lätt analys när man tittar på det. Och säger man nej, men på det hållbara alternativet där har vi egentligen en väldigt stark fokus på USA och Europa som har gått väldigt bra. Det breda alternativet har 20% i Asien och Asien har gått upp 5% i år. Så det är den exponeringen som drar ner det breda alternativet.
Mm.
Och nu tittar vi på det hållbara alternativet. Kan vi lägga till Asien? För det är en bättre process att ha med den typen av aktier, även om avkastning historiskt har blivit något sämre just det här året, så tror vi att det är bättre för framtiden.
Mm.
Så att jag skulle säga hållbart och brett. Rent teoretiskt, ju fler bolag desto bättre riskjusterad avkastning, om man tror på att information är relativt väl reflekterat och att inte hållbara bolag då kommer är underprissatta relativt till andra typer av bolag. Men det är ändå ett personligt val, och där kan man lägga till kanske att just att investerar man hållbart, man kan se på det här sättet: investerar vi hållbart för att uppnå en effekt, eller investerar vi hållbart för att få bästa möjliga avkastning? Och om det är att vi investerar för att uppnå en effekt, då kanske det är okej. Så att en grön obligation har ju normalt sett en lägre ränta än en obligation som ska finansiera någonting som inte är grönt. Och då är det kanske lite undligt som investerare att förvänta sig att jag ska nog få högre avkastning på den gröna obligationen som just har en lägre ränta, för den ska finansiera ett grönt projekt.
Ja.
Och då är väl helt okej, okay. Det är så det ska fungera i så fall.
Mm.
Men sen är det så många faktorer som samverkar, så det är svårt att säga vad blir slutresultatet.
Vet vad jag brukar säga?
Nej, du har nog något som är lite mer kärnfullt och lite kortare än det här. Jag känner att jag...
Nej, jag tyckte ditt svar var jättebra. Det, är så här, det var facit. Mitt svar är så här: du behöver inte välja, du kan ta både och.
Ja, det kan...
och så du kan ha liksom så här, har du 10 000, lägg 5 000 i hållbart, 5 000 i det breda.
Ja, det kan man göra, fast då tappar man ju det här valet mellan brett och hållbart, om det är därför du investerar i hållbart, just för att undvika det breda.
Ja, men jag gillar ju så här, investera i min strategi, så här, jag ska försöka ta så få svåra beslut som möjligt.
Ja.
För att jag menar, så det där är ju ett kaninhål som man verkligen kan hoppa ner i, och man kommer ju inte komma fram till ett tydligt svar.
Nej, ungefär som jag gjorde efter monologen.
Nej, men jag tänkte fråga, just det här valet, rätt eller hållbart, det dyker ju upp när man är beredd att öppna ett konto, eller hur?
Ja.
Kan du inte bara berätta lite om hur man gör det, om vi har några nya?
Jättebra. Och man kan säga, för det här är då blivit filosofiskt också, hur ser man på hållbara investeringar mot breda investeringar? Och det är en sån här sak som jag brukar bli rätt irriterad på. Och jag kan säga, generellt tycker jag finansbranschen har varit rätt dåliga här. För man har gått ofta mot att tävla i vem är bäst på aktiv förvaltning. Det har varit svårt att vinna den, så att då har man gått över att tävla vem är bäst på hållbarhet. Och eftersom vi är bäst på hållbarhet, så ska du betala lite mer för den här hållbara fonden. Så en viktig princip för oss var att hållbart och brett ska kosta ungefär lika mycket. Det ska inte vara dyrare att investera hållbart.
Så att incitamenten är rätt. Ni har inte något incitament i att putta någon i någon av dem.
Nej, precis. Vi tjänar samma oavsett. Men även att totalen ska inte gå över de här 0,4. Vi pratade om tidigare, även om man lägger till de hållbara. Och, så det är jätteviktigt. Och sen när man får det här alternativet, då står det brett, det står hållbart. Och då frågar man, hur gör man det så enkelt som möjligt för någon att välja hållbart? För de här diskussionerna brukar bli rätt svåra. Hur tänker man kring hållbarhet? Vad menar du? Godis, är det icke-hållbart eller inte? Ja, men då måste man ha ett ramverk att förhålla sig till. Och istället för att behöva läsa på en lång lista med olika hållbarhetskriterier, så finns det egentligen bara en switch att man drar. Ja, men nu vill jag att det här kontot ska vara hållbart. Och sen så ändras det om allting på kontot klockan 4. Normalt om en bankdag till hållbart. Så att jätteenkelt val. Den här klassiska man har på telefonen. Liksom vänster och höger helt enkelt. Man sätter igång en toggle.
Ja. Jo, men jag tänker ju så här. Någonting, jag har ju rätat dig på sistone för det där. För när man ska bli kund hos er, så är det så här. Man går in på lysa.se och sen så trycker man bli kund. Och så följer man liksom processen. Men så sa jag det när vi hade i förra avsnitt. När vi pratade om det här. Att jag hade varit iväg i Stockholm och filmat med Hanna Pi. Och så frågade de mig. Så här, och där var ju typ ingen var över typ 25 förutom jag och Hanna. Och så sa jag så här, ja men ni kan ju ta Lysa. Alla öppnar telefonen och så är så här, ja men det finns ju inte. Jag bara, va? Så ligger de nere. Nej men jag är inne i App Store. Lysa är inte med där. Så där var ju en sån här fråga som vi kan ta. Kommer det komma en app någon gång?
Någon gång så kommer det komma en app. Och så kan man fråga, varför finns det inte en app idag?
Ja.
Och vi började ju rätt scrappy. Och vi är fortfarande rätt liksom scrappy. Jag är ju smålänning i hjärtat. och då vill man gärna satsa lite gradvis.
Ja.
Det vi har valt att göra hittills, det man kallar för mobilt webb. Det betyder att allting är utvecklat för mobilen. Sen funkar det på en stor skärm också, men det ser lite snyggare ut. Det är lite enklare att använda faktiskt på mobilen när man går in på Safari eller Chrome eller Brave, eller om man använder och skriver lysa.se. Sen om man också vill ha en app och drifta det parallellt, då behövs det helt enkelt lite fler duktiga utvecklare som kan jobba med det också, så man ser till att man kan fundera lite på hur släpper man saker parallellt, så att det inte är så att tjänsten blir väldigt olika i appen eller jämfört med hur det ser ut på webben. Så att det kommer vi göra. Vi vet att det är någonting som är väldigt efterfrågat bland våra kunder. Så att det kommer vi släppa. Sen vill vi kanske inte att kunden ska logga in och titta på den här appen varje dag. Och det kan jag förklara varför man inte ska göra. Men det blir ändå enklare att komma åt det. Och kanske också för nya användare som då tänker just App Store eller Android Store.
Det är så här vi börjar bli gamla, Patrik. Ja,
yes. Samtidigt har ni tittat på vilka som vill ha den här appen, och då är det inte bara unga människor.
Vi gjorde en kundundersökning. Vi fick jättebra feedback från våra kunder för någon vecka sedan och tittade lite där på ålderskategorier. Och det var ju lite mer populärt bland yngre kunder, men det var också populärt bland äldre kunder. Så att som en förbättring. Så att därför är det jätteviktigt. Jag kanske ska säga där varför man inte ska logga in varje dag, som man vill uppmuntra folk att inte göra.
Men var det inte så också, du berättade i tidigare avsnitt att ni hade, när ni började, folk som loggade in varje dag, och du var så här, vad gör de inne 3 gånger om dagen?
Liksom. Ja, det händer. Det finns några som gör det. Och det ska ju vara lätt att logga in, det ska man göra, men vi uppdaterar ju bara så att säga, eftersom det är fonder en gång per dag. Mm. Och det är ju en lite mer långsam tjänst. Det är ju inte det här adrenalin, nu går marknaden upp och ner, trader etc. som jag tror är jättedåligt att hålla på med generellt sett. Liksom den typen av daytrading. Men jag kan förklara varför. För att, och jag kan nog sagt det här någon gång tidigare. Men om man ska göra det lätt för sig själv. 51% av alla dagar går börsen upp. 49% av alla dagar går den ner. Och sen är vi jätteglada för den extra procenten som gör att det går upp lite oftare än vad det går ner. Men om man är som jag, så tycker man det är lite jobbigare när man får en förlust. Mm. Så att om det går ner 3% så är det jobbigare än när det går upp 3%. Och där finns rätt mycket forskning kring förlustaversion, som man kallar det. Mm. Vilket gör att i snitt så gör det ju ondare när det går ner de här 49% av alla dagarna än vad man blir glad när det går upp de här 51%. Och sen loggar man in varje dag, så slutar man året som en mer olycklig människa. Helt enkelt. Så att det är liksom för den här mycket mer långsiktiga investeringen, då ska man inte logga in och titta på det varje dag.
Ja. Nej, och inte pilla på det. Det är väl det också. Ja. Man ska inte hålla på. Ni måste fiffla med det här.
Men ni spärrade ju det sen ett tag. För man kunde ju typ ändra den här, hur mycket aktieräntor man ville ha. Man kunde ändra flera gånger om dagen.
Det var, man drog det väldigt mycket upp och ner, så gjorde vi det faktiskt. Sen så tog vi bort den spärren igen. För att det är ju trots allt så att säga kunden som fattar val med sina pengar. Men det var just också för att hjälpa kunden till det, att det här är inte tänkt som ett verktyg att tajma marknaden går upp och ner. Men där har ju vi ett jättestort ansvar, som jag tycker vi kan också bli väl bättre på. Att hur ser man till att man är långsiktig när det väl går ner? Och där tycker jag det är jätteroligt, för vi tittar rätt mycket på vår andel av fondflöden i Sverige. Man brukar prata om netto marknadsandel av nettofondflöden. Alla insättningar minus alla uttag, vad är vår marknadsandel? Och där ligger vi i snitt nu på 5%, vilket är jätteroligt. Men när vi ser när börsen går ner kraftigt, som den gör i september, då ökar vår marknadsandel. Och det är för att det är färre personer som tar ut hos oss än hos andra aktörer, och det är fler som fortsätter sätta in. Och det är ju jätteroligt. Men det är också så hos oss att en del tar ut mer. Och då får man ju fundera på vad det är. Är det så att kunden har gått in med lite fel förväntningar, så att vi kan bli bättre på att informera? Eller är det så att man har tagit kanske en risknivå som är lite mer än vad man tycker att, eller vad man kunde klara av? Och då brukar jag alltid säga det, att om det är så att man blir lite nervös och liksom i värsta fall får svårt att sova när det går ner, då kanske man har för mycket risk, och då är det helt okej. Då ska man dra ner på risken också i det fallet.
Ja. Jag vet inte, detta är en sån här grej. Jag vet inte, har du hört talas om den här Fidelity-studien? Detta är en sån här, jag har hört det flera gånger, men jag har aldrig hittat den själv.
Det låter så mystiskt.
Ja, men det är därför jag inte vågar referera till den som en studie. Men att det sägs att de gjorde en sån här analys på sina kunder, och så hade de en kundgrupp som var så här sjukt mycket bättre än alla andra kundgrupper. Och så gjorde man så här analys. Det handlade inte om utbildning.
Det var en viss korrelation på ålder. Men det var liksom inte mängd kapital, det var liksom...
Men bättre hur då? Alltså
med mycket högre avkastning.
Yeah.
Mycket högre avkastning.
Och Fidelity är
det som Avanza, i USA. Och då var det så här att det är den här kundgruppen som var mycket bättre än alla andra hade gemensamt, det var att de alla var döda.
De
var passiva. De var passiva. På riktigt. Jag vet inte, har du hört talas om den?
Nej, jag har inte hört talas om den. Ja. Det har jag inte gjort. Då får man hoppas att de hade rätt liksom risknivå när liemannen väl kom.
Men alltså, det låter som hittepå, Jan, för det måste ju ändå gå ut något arv. Från, alltså att man... Och sälja av.
Jag
måste ju stå någonstans.
Jag gillar det, för det går i linje med det jag tror. Men det är därför jag är så här, jag är inte säker.
Det kan ju vara så, men det är ju så korta tidsperioder då innan dödsboet har avvecklats. Korta tidsperioder.
Det är förmodligen så här stämmer. Men så här, historien var bättre. Det är ju så här, don't check a good story.
Men vi kan ju fråga för de på forumet hittar den här Fidelity-studien.
Men jag tänkte så här, sista frågan vi ska ta här som är lite mer generell är ju också att, och detta tycker jag helt ärligt är lite klurigt i er onboarding-process. Det är ju så här, vad ska man välja? Alltså så här, hur stor del aktier ska man ha och hur stor del räntor ska man ha? Och sen vet jag så här att när man går igenom er frågebatteri så får man liksom ett förslag. Hur tänker ni där? Så ska jag säga hur jag tänker sen.
Jag ska säga, generellt sett det frågebatteriet man får det är vad som kallas för en lämplighetsbedömning och det är för att vi ska få en profil på kunden, få mer information om kunden så att vi kan föreslå något som är lämpligt och det här skiljer oss också från många andra aktörer, det är liksom det tjänsten man levererar, så att i det enklaste fallet så är det execution only, alltså att man bara handlar. Sen finns det rådgivna situationer och sen finns det portföljförvaltning, diskretionär förvaltning där man tar ansvaret för att sköta det åt kunden och dess vägnar. Och det gör att vi behöver samla in rätt mycket frågor om kunden för att kunna göra, vår modell ska kunna göra ett bra förslag helt enkelt. Sen kan man alltid göra det lite enklare, så kanske det du är inne på. Visst tänker jag.
Jag brukar ju säga så här, 10% i aktier per år i sparhorisont. Att har du 6 års sparhorisont så 60% i aktier och 40% i räntor. Sen tycker jag att den hamnar ju ganska nära det ni brukar. Jag tror att
du kommer nog vara rätt nära det. Men, och det är en bra tum, alltså vad säger man, måttstock, tumregel, precis. Tumregel. Men det är inte enbart det som vi tar hänsyn till, utan vi tar också hänsyn till saker som din ekonomiska situation. Har du dyra lån till exempel, så
brukar ni avråda?
Ja, det händer rätt ofta eller till som tätt att vi då avråder någon från att bli kund, eller vi kan inte ens ta emot kunden. Och det är för att det är en rätt bra regel att vi kan bara ta emot en kund om vi anser att vår tjänst är lämplig för den kunden. Och det är det inte för alla kunder. Så att det händer titt som tätt, vilket är tråkigt såklart. Men om man inte har ett buffertsparande, pengar på sparkonto, insättningsgaranti, ränta. Eller att man har rätt dyra lån. Då ska man inte ta risk i sina investeringar på det sättet. Utan då ska man först se till att man har det fixat, tycker jag. Och sen därefteråt kan man börja investera.
Kommer ni kunna ta in sparkonto då? Så att man kan ha sin buffert hos er?
Ja, det här är ett av våra stora projekt som vi har jobbat med. För att det är jättetråkigt att man inte kan ta den här typen av kunder. Och vi tycker att alla ska ha en buffert, sparkonto. Sen så tycker vi att det är lite undligt om man tittar på hur det ser ut i Sverige. Att mer än 90% av alla pengar hos banken eller som står med på insättningsgaranti har ingen ränta. Och då kan man fundera på varför är det på det sättet. Jag tror att det är att man har lite för dålig information. Och så kanske de tjänsterna som finns är lite väl krångliga. Att man måste öppna ett konto hos en av nischbankerna eller en annan aktör. Det går inte att sätta in det kanske med Swish eller göra det på ett enkelt sätt. Eller koppla ett månadssparande till det. Och sen så kanske räntan ändras där och då känner man att man måste byta. Så där har vi ett nytt sätt att göra det. Där vi tar hand och hjälper pengarna att få ränta. Med hjälp av ett konto hos oss som vi håller på och testar nu. Vi vet inte exakt när vi kommer släppa det, men om man vill vara med och hjälpa oss att testa det så får man gärna skicka ett meddelande i inloggat läge. Så ser vi till att när det finns lite mer information så får man den. Och det är helt enkelt för att man ska kunna få tillgång till en schysst ränta med insättningsgaranti på ett enkelt sätt.
Det där är jag trodde du skulle svara nej. Vi har inte sparkon, så jag blev lite så här.
Nej, det här,
för du har svarat det, du har svarat det i alla år.
Men det, här, det händer rätt mycket hos oss just nu, vilket är jättespännande. Och, men, just det här att kunna hjälpa med den delen av ekonomin också. Det är, alltså, det är jätteviktigt för oss.
Men det, för detta tycker jag är så här sjukt spännande. Okay, jag trodde vi skulle avrunda här nu, men nu kom det en massa nya frågor.
Ja.
Men okej, så att jag fattar rätt. Så det blir egentligen så att jag har ett virtuellt sparkonto hos er och jag sätter in pengar där, till exempel 3 miljoner, och sen fördelar ni det på 3 sparkonton med 3 insättningsgarantier.
Ja, det är den målet som vi vill röra oss mot helt enkelt. Sen,
förlåt.
Och även om det är mindre pengar än det, att man då sätter in det och kan fördela ut det hos olika aktörer.
Och få mer än 0% ränta.
Och få mer än 0% ränta.
Men vad ska räntan vara ungefär då?
Det kommer variera lite. Så det kommer, om man tittar på vem är det som ger högst ränta nu, och det varierar rätt ofta, så kanske det är någon som ger 1% ränta.
Mm.
Eller någon annan ger 0,9. Sen brukar det variera lite, för det beror på om man behöver ha in pengar just nu eller om man vill få in kunder. Och sen så kan den räntenivån ändra sig över tid. Så att då kanske man har fått meddelande att nu är det inte 1% utan att det är 0,7 eller 0,6.
Mm. Mm.
Och där har vi tänkt att vi ska hjälpa till också kring det. Så att vi kommer inte vara ränteledande på det sättet.
Ni kommer återigen, inga gula tröjor, inga rosa tröjor, utan det kommer vara den här medelmåttan.
Ja, och sen så att det kanske kommer ligga någonstans efter våra avgifter och liknande, men vi får se exakt hur det blir, kanske 0,4% något sånt där.
Mm.
Sen så kanske det blir högre över tid, kanske blir någonting annat, men det här är någonting som vi håller på helt enkelt försöka föra till världen nu helt enkelt och börjar med det man kallar liksom en testversion, körde internt. Jag satte in pengar på det själv förra veckan.
Mm.
Så att det var en jätterolig milstolpe. Vi hade en liten firande på kontoret.
Mm.
Eller kontoren, vi har ju 2 kontor. Och målet är att få ut det så att säga under nästa år. Och då vill man ju jättegärna ha personer som hjälper till och testar och kommer med feedback och förslag kring det. Och som sagt, om man skickar ett meddelande inloggat läge så...
Jag tycker detta är skitcoolt. För att jag brukar ju rekommendera Lysa till alla och även liksom så här, majoriteten av våra läsare kanske liksom har mindre summor, alltså när man har kommit igång, vi har till med studenter som börjar på 1000 kronor och har en månadsplan på någon 100-lapp. Och där ska jag faktiskt också säga ett trick, detta vet jag inte, men jag får ibland kommentarer så men jag är student, jag vill komma igång med 1000 kronor är minsta insättning. Men det var någon som skrev att om man går via bankgiro så kan man sätta vilket belopp som helst, till och med en 100-lapp.
Ja, det stämmer. Ja. Och jag kan bara säga anledningen för det, vi hade jättegärna velat sänka den ännu mer. Mm. Men vi har ju rätt låga avgifter, så på 1000 kronor så är ju våran avgift på en årsbasis 2 kronor.
Mm.
Och för varje insättning, om det är Swish eller liknande, så betalar vi lite till Swish eller om det är till bankgirot eller liknande. Så att det är bara för att se till att vi inte får, och vi hoppas kunna ändra det här framöver, massor med små insättningar
som kostar
som
pengar.
Bara så att säga, som blir förlustaffärer, för det blir inte hållbart för oss heller på det sättet. Men det kommer nog ändras framgent när det blir mer effektivt med insättningar, det blir billigare och då hoppas vi kunna sänka den där. För jag tycker att det vore jätteroligt om det kunde vara mindre än 1000 kronor.
Mm.
Eller 200 kronor på månadsspar. Bankgiro funkar, där kan man sätta in hur låga belopp man vill.
Men för att komma till min poäng, vi har ju även de som har väldigt mycket pengar, alltså som är mer i liksom fire-läget, att man är ekonomiskt fri.
Ja.
Och då brukar jag säga, min så här stående grova rekommendation utan att veta någonting, då brukar jag säga så här, 5 års utgifter på ett bankkonto och sen brukar jag säga 25 års utgifter i Lysa 50-50.
Mm.
50% aktier och 50% räntor. För då kommer det generera en årsutgift i genomsnittlig avkastning.
Mm.
Och då betyder det, liksom, och det har varit ett problem för flera. Så det kan man, vissa tycka så här, gud vilket lyxproblem att fördela till exempel 5 miljoner. Ja, men har du liksom 5 miljoner, till och med 10 miljoner hade vi en bekant. Du vet, då är det ett problem.
Ja.
Alltså på riktigt. Att hur placerar jag 10 miljoner på bankkonto med insättningsgaranti? Så att jag gillar ju jättemycket. Och som företag är det också problem. Mm. Alltså om man har, till exempel, man har anställd där man ska ha några månaders buffert. Ja. Vad gör man av den?
Precis. Nu går jag lite ifrån mina principer. För jag brukar säga att vi vill bara prata om saker vi har släppt. Och som vet exakt hur det kommer bli.
Ja.
Sen är det här så kul och liksom stort. Så där får man gärna få in lite betatestare. Mm. Men så det finns några saker som är kvar. Vi behöver för att till exempel att ha 5 stycken insättningsgarantier, så behöver vi 5 partners. Där är vi inte idag. Vi får se exakt hur det blir. Vi har inte riktigt tidsplanen för det här exakt när det släpps. Vi har liksom våra egna processer vi behöver gå igenom och liknande. Men det är jättekul om folk vill komma in och hjälpa oss att testa det här.
Ja.
Men sen exakt hur det här kommer bli, när det kommer släppas, exakt hur det kommer se ut då. Det är svårt att säga idag. Men det finns en tydlig ambition. Och ambitionen är, det borde vara mycket lättare att få ränta med insättningsgaranti än vad det är idag, när mer än 90% inte har det.
Ja. Nu, vi måste verkligen säga, vi ska runda av. Men kort, kommer jag kunna få välja att sätta in pengar till att jag kan ha 100% aktier och bankkonto i så fall? Så jag kan, för jag vet att det är många här som är nördiga. Det kommer vi ta i nästa avsnitt med räntor.
Ja, så som det är tänkt just nu, så kommer man ju då ha ett konto. Det är så jag har det just nu på mitt. Så kan man ha ett sparkonto och sen skulle man kunna ha ett annat konto med 100% aktier.
Mm.
Nu tycker inte jag att det är en bra idé, utan jag tycker att man bör ha räntor. Det finns ju de som säger, men räntor, då kommer inte ge någon avkastning överhuvudtaget. Så det är bättre att sätta det liksom på ett sparkonto, de pengarna. Och jag förstår argumentationen, samtidigt så har ändå räntedelen hos oss gett en bra avkastning historiskt. Och det finns också anledningar att ha den som exponering mot realobligationer som inflationssäkrade i den. Så att jag tycker liksom det enkla rådet 100% sparkonto och 100% aktier, det köper inte jag. Utan jag tycker man ska ha obligationer
också. Då får det bli en cliffhanger. Så kan vi diskutera det i bonusavsnittet. Jag tänker så här, är det någonting som Karo eller Patrik som ni känner så här, nu när vi har haft det mer allmänna avsnittet om Lysoff, sen tänker jag att vi ska ta typ 50 läsarfrågor.
Jag har inget att fråga nu.
Ja, är det någonting du tänker så här, detta borde vi ha tagit upp?
Nej, inget speciellt faktiskt.
Då ska du få en skitjobbig fråga, som vi alltid ställer. Vi började ställa det efter att du var här.
Okay,
det hade inte med dig att göra, utan vi kom på frågan. Sämsta rådet i finansbranschen?
Sämsta rådet i finansbranschen? Jag ska bara tänka igenom lite. Jag tror liksom att det sämsta rådet i finansbranschen, det är att köpa strukturerade produkter på grund av att det ger någon uppsida och skyddar din nedsida. Ingen privatperson, jag skulle nästan kunna säga institution också, borde någonsin köpa en strukturerad produkt, enligt mig.
Ja.
Det är liksom, nej.
Det är spännande, du är först med det. Och jag håller, I concur. Jag håller
helt. Jag tycker det är svårt att veta vad en strukturerad produkt är.
Ja, det tycker jag också. Det är det som är lite problemet i det hela.
Ja, men det är det som kallas för SPACs innan. Eller strukturerad. Du säger så här, ofta gillar de sälja detta. Så här, lite udda finansiella rådgivare som säger så här, det här, du får tillbaka garanterat liksom denna insatsen under de här villkoren och du får denna uppsidan. Men grejen är så att du får antingen mycket lägre avkastning och betalar jättehöga avgifter, och det är jättesvårt att förstå många av de här breakaway-nivåerna och villkoren.
Ja.
Det är skit.
Produkter man inte förstår det, kanske.
Ja. Ja, och speciellt då strukturerade produkter, för de är nästan alltid bra för den som utfärdar den och dålig för den som köper. Det är liksom.
Sen upplever jag att de har ju passerat sin storhetstid. Alltså för typ 5-6-10 år sedan var det jättestort.
Det finns en del kvar fortfarande, men det är bra för det verkar vara färre och färre, och det är ju också någonting som...
FI har ju slagit ner så in i bomben på det.
Mm.
FI, alltså det är flera rådgivare som har fått indraget tillstånd efter att de har sålt finansiella
produkter. Får man köra på med en till? En annan grej skulle jag säga, att om man ska tänka på att betala avgifter, då ska man inte betala mer än 0,4%. För det tar upp för mycket av sparandet över tid. Så det är en enkel tumregel. Liksom. Det ska inte ligga över 0,4. Om det gör det ska man hitta ett billigare alternativ.
Ja, jag håller med. Det är roligt. Och folk säger så här, och detta är så roligt, för jag, men Jan, det bör, säger du bara för att Lisa har 0,4% i avgift? Ja. Och jag är så här, nej, titta på avsnitt sen liksom 2015, ja. Jag sa det också, det är en jättebra, jättebra tumregel.
Nej, och så är det, och sen så kanske den 0,4 kommer vara 0,3 om några år, men om man tittar på 0,4 över tid så är det där som jag tycker smärtgränsen. Liksom,
ja, men vet vad? Precis. Ja, men jag skulle till och med säga 0,4 för en hel portfölj. Mm. För jag skulle annars säga, liksom, till exempel, om du tar en enskild global fond, då skulle jag säga 0,2.
Mm.
Alltså att för idag så har priset pressats på, men det är fortfarande, precis som du säger, det är svårt att bygga ihop. Alltså, ska man ha med småbolag, ska man ha med emerging markets, alltså tillväxtländer, alltså då är det svårt under 0,2, utan då är det 0,4.
Ja, precis. Så att där tycker jag liksom 0,4 är en verkligen bra riktning att gå för själva liksom portföljförvaltning, för fonder, liksom hela den förvaltningsbiten.
Ja.
Så.
Ja, men precis. Mm. Snyggt. Du, Patrik, stort tack.
Tack själva, jätteroligt.
Ja, men eller hur? Ja. Jag bara tänker så här, detta är så här metaforernas avsnitt. Ja. Vi har inte tagit fotbollsmetaforen, men det får vi ta. Men jag tänker så här, vi kommer släppa i samband med detta, så kommer där ett bonusavsnitt också. Så att du som lyssnar eller tittar, att känner du att du har inte fått tillräckligt av oss, så kan du direkt gå till bonusavsnittet som är mycket mer så här frågor och svar, som, eller inte mycket med. Det är bara frågor och svar.
Ja.
Och det blir allt från då guld till räntor. Vi kommer prata om den här smala, liksom, jag tror jag fick så här arg på forumet. Så här, Lisa, så här, den här liksom, pratar så brett som möjligt och sen har de en jättesmal liksom, Sverigefond.
Ja. Så det är lite här vi kommer in i alla delar vi inte riktigt håller med varandra om, helt enkelt.
Precis, precis. Så ett stort tack Patrik, och tack till dig som har lyssnat och tittat.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.